Några dagar innan påskveckan år 30 sitter Jesus uppe på Oljeberget med en fantastisk utsikt över Jerusalem tillsammans med sina lärjungar. Och de frågar honom, när ska du komma tillbaka? Och hur kan vi veta när det är dags? Och så säger han så här i Lukas 21. Var på er vakt. Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap eller upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen har. Håll er alltid beredda. Be att ni ska få kraft att rädda er undan de svårigheter som väntar så att ni kan möta människosonen med frimodighet. Advent, det betyder ju ankomst. Och de fyra söndagarna i advent predikar man i de olika kyrkorna i Sverige över samma tema, kungens ankomst. Den första advent, då talar man om Jesus när han rider in på en åsna i Jerusalem och möts av folkets jubel. Bara för att några dagar senare blir dömd till döden av samma människogrupp. Man räknar med att det fanns ungefär 2 miljoner judar där samlade, både pilgrimer och den fasta befolkningen. Andra advent, och det är idag, så brukar man predika om olika tecken för den sista tiden och för att Jesus återkomst står för dörren. Den tredje advent brukar man tala om den man som banade väg för kungens ankomst, Johannes döparen. Han som sände bud till Jesus med den uppriktiga frågan, är du verkligen den som skulle komma? Den fjärde advent slutligen handlar om jungfru Maria, hur hon får ett besök av en ängel som ger henne det fantastiska meddelandet, du ska föda en son. Och ge honom namnet Jesus. Han ska kallas den högste son. Så alla de här fyra adventssöndagarna har samma tema. Någon ska komma. Och det här budskapet går som en röd tråd genom hela Bibeln. Om att ett ljus ska lysa fram i mörkret. En befriare ska komma. Den förtorkade grenen ska skjuta skott. Rättfärdighetens sol ska lysa upp vägen för människorna. Och man kan dela upp det här tidsmässigt i tre epoker. Om vi tittar i Bibeln så säger Gamla testamentet, en dag ska någon komma. De fyra evangelierna säger, han kom och vi såg det med våra egna ögon. Och för det tredje så säger resten av Nya testamentet att den som skulle komma och som kom, han ska komma tillbaka en dag. Jag skulle bara för en kort stund vilja återvända till händelsen när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. För den här händelsen har en mycket större betydelse än vi tänker på när vi läser om den. Ni vet ju att historien går igen. 1000 år tidigare så hade den biologiske Davidssonen Salomo ridit in i Jerusalem på exakt samma sätt. Han hade efterträtt sin far David på kungatronen. Sen hade han satt sig på en mulåsna och börjat sin Eriksgata in mot Jerusalem. På den ena sidan om honom så gick översteprästen Sadok. På den andra sidan gick profeten Natan. Det var en trio, tre människor som red in med kungen i mitten. En kung, en präst och en profet. Den här gången 1000 år senare så red ingen vid sidan om Jesus. Ingen gick vid sidan om heller. För han var själv både kung, präst och profet. Alla tre personerna i en och samma person. 500 år tidigare så hade ju profeten Zakaria gjort en förutsägelse. Din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på ett åsneföl. Och det här var en förutsägelse om Messias. Jesus kände till den här förutsägelsen som Zakaria hade skrivit ner. Och när han morgonen efter sabbaten gjorde sig beredd att ge sig in i staden för att undervisa på tempelplatsen, så lät han den här profetian gå i uppfyllelse. Och det var ju många profetier i Gamla testamentet som gick i uppfyllelse i och med att Jesus kom hit, utan att Jesus själv behövde arbeta för att det skulle uppfyllas. Det slog in ändå. Han valde inte själv att bli född av en jungfru. Han såg inte till att platsen för hans födelse skulle bli Betlehem. Det krävdes en befallning av kejsar Augustus för att det här skulle gå i uppfyllelse. Jesus kunde inte själv heller ordna så att han skulle bli förrådd för 30 silvermynt. Det var inte han heller som bestämde att han skulle bli korsfäst, torterad och piskad till döds. Och inte var det han som valde att han skulle bli begravd i en rik mans grav. Precis det som Jesaja hade förutsagt 500 år tidigare. Allt detta och mycket annat slog in ändå. Men det intressanta är också att det finns en del händelser där Jesus själv aktivt såg till att det här slog in och uppfylldes. Här har vi ett sådant fall. Jesus stod inte passivt och väntade på att en åsna skulle ramla ner från himlen, som han sen skulle ta och rida in i Jerusalem på, som Zakaria hade förutsagt. Nej, han skickade sina lärjungar för att hämta åsnan. När Jesus sen satte sig på åsnan så förstod människorna vad det betydde. Det var kungen, den verkliga Davidssonen, som kom till dem. Han som hade all makt i himlen och på jorden. Och som lovat att vara med oss i alla dagar intill tidens slut. Men det var inte bara kungen som kom, det var också profeten från Nasaret. Den största sanningssägaren genom tiderna. Den bästa vägledaren och vägvisaren som vi skulle kunna få. För han är den enda som skulle kunna säga oss vad Gud bara vet. Han var Guds son och den största profeten som har levt på jorden. Men för det tredje så var han också den största överste prästen som någonsin har funnits. Ni vet ju att överste prästerna i Jerusalem, de kom och gick ungefär som biskoparna i vår tid avlöser varandra. Men Jesus själv, han var den enda medlaren mellan Gud och människa. När han offrade sitt eget liv för människorna genom att dö på korset, så bar han hela mänsklighetens skuld på sig och försonade oss med Gud för att vi skulle bli frikända fast vi egentligen var skyldiga. Översteprästerna på Jesu tid gick ju in i det allra heligaste en gång om året och bad för folkets synder. Men Jesus, han bar fram sitt offer bara en gång och en gång för alla. Det behövde aldrig mer göras om. Det är viktigt att vi skiljer på prästens och profetens uppgifter. För profeten hade till uppgift att tala om vad Gud ville människorna. Prästen däremot var en person som var utsedd att representera människorna inför Gud och förhandla med Gud på människornas vägnar. Ni vet ju att varje regering här på jorden har rätt att själv utse sin representant när de ska välja en ambassadör i ett främmande land. Därför har Gud också haft sista ordet i valet av den som ska få representera människosläktet vid förhandlingen i hans domstol. För en präst måste bli utvald av Gud innan han kan tjänstgöra. Innan Jesus hade dött på korset, alltså i Gamla testamentet, så var det nödvändigt att ha en präst som förhandlade för människornas räkning. Dels gjorde han det genom att bära fram offer, en mängd olika offer, men också genom att en gång om året gå in i det allra heligaste och företräda människorna och lägga fram deras önskemål och böner inför Gud. Men eftersom Jesus nu en gång för alla har dött för våra synder enligt skrifterna och sitter på Guds högra sida och företräder oss där, så kan vi idag gå direkt till honom som är Guds son. Vi behöver ingen annan mellanhand. Vårt hopp vilar på att han är den enda medlaren mellan oss människor och Gud. Han känner oss och han vet om våra brister och svagheter. Tänk att få ha en sån försvarsadvokat inför Gud. Han som kom till jorden för att rädda livet på oss. Som sa att han ville att ingen enda skulle gå förlorad. Det står också om honom att han talar väl om oss inför Gud. Idag är det Jesus som förhandlar för vår räkning. Vi behöver ingen annan präst. Det finns inom katolska kyrkan och inom kanske de högkyrkliga kretsarna inom Svenska kyrkan grupper som menar att prästen måste vara mellanhand och förmedla Guds förlåtelse, bland annat genom sakramenten. Men i Hebreerbrevet så står det att Jesus är vår överste präst. Men han var också en profet. Han utförde sin tjänst som lärare, som undergörare och som förutsägare av framtiden. Och på Mose tid så kom det en sån här förutsägelse. Då står det så här att Gud sa till Mose: jag ska låta en profet lik dig träda fram. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Jag tror att detta var en förutsägelse av Jesus från Nazarets. Han var en större lärare än någon annan. I Matteus evangeliet så står det att folket var överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och auktoritet som ingen annan och inte som deras skriftlärda. En annan gång kom det en grupp av människor som fick ju uppgift att gripa Jesus. De kom tillbaka utan honom och sa: aldrig har någon talat som han. Är det någon som är en profet så är det den mannen. Han var också en fulländad framtidsförutsägare. Han förutsade detaljerna om sin egen död. Tidpunkten, platsen och avrättningssättet. När, var och hur förutsade han. Det står att Jesus i Matteus evangeliet några dagar innan sin död säger till lärjungarna: vi går nu upp till Jerusalem. Jag kommer att bli förrådd och överlämnad till översteprästerna och de judiska ledarna. Och de kommer att döma mig till döden. De kommer att överlämna mig till de romerska myndigheterna. Och jag kommer att bli hånad och korsfäst. Men på tredje dagen ska jag stå upp från de döda. Det var en framtidsförutsägelse bara några dagar innan han blev korsfäst. Och så förutsäger han templets förstörelse. Att Jerusalem ska omringas av arméer. Att olika kosmiska katastrofer ska inträffa i de sista tiderna. Att det ska bli ett ökat antal av jordbävningar, hungersnöd, inbördeskrig och etniska konflikter. När vi ser allt detta hända så kan vi veta att tiden är nära för hans återkomst. Han gjorde också större under än någon annan. Han gjorde vatten till vin. Han botade lama och blinda. Han mättade 5000 människor bara med innehållet av en liten pojkes matsäck. Han gick på vatten och han uppväckte sin döde vän Lazarus inför flera ögonvittnen. Så visst var han en undergörande profet. Men när de här gamla profeterna före världen fick en uppenbarelse sa de precis som Hesekiel eller som Jeremia som Kent läste om här innan: Herrens ord kom till mig, han sa. Så sa aldrig profeten från Nazaret Jesus. Han bävade aldrig när han bar fram sitt budskap. Han behövde aldrig säga: Herrens ord kom till mig. För han var själv Guds ord. Han var ordet som blev människa. Gud blev människa genom Jesus. Den tredje och sista delen av Jesu uppgift var att han skulle tjänstgöra som en kung. Och visst var han en kung. Ni kommer ihåg vad Pilatus skrev på den där skylten vid korset. Jesus, judarnas kung. Men Jesus påpekade själv också att han var inte en kung av den här världen. Hans rike var av ett annat slag. Men en dag ska han återvända hit och upprätta sitt fullkomliga rike. Och själv var regenten som regerar. Han ska krönas till kung och regera i den nya Jerusalem på nyfödd jord. Där det inte finns någon fiendeskap människor emellan eller djur emellan. Ordet juda och hedningar ska inte mer tas i munnen på någon. Alla har vi samma Gud. Det är den dag som Bibeln kallar för Herrens dag. Han som var vår räddare och är vår medlare och advokat, han ska då i all evighet också vara vår kung och herre. På mer än 1000 ställen i Bibeln så står det att Jesus ska återvända hit en dag. Bara i Nya testamentet så står det 318 gånger. Han sa det också med sina egna ord att han ska återvända. Han sitter där på Oljeberget med sina lärjungar och så beskriver han händelsen och så säger han: då ska man få se människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och i samband med himmelsfärden så kommer några änglar fram och säger: den här Jesus som ni ser stiga upp, han ska komma tillbaka på samma sätt. Men när kommer han då? Jesus sa: håll er vakna och var beredda, för ni vet inte vilken dag jag kommer. Tänk vad bra att vi inte riktigt vet när han kommer tillbaka. Hur hade det annars varit om vi hade vetat dagen för hans återkomst? Jo visst, allt skulle varit i ordning. Fint och putsat och välregisserat skulle han fått ett storartat mottagande. Just den dagen när han kom. Men blev det så mycket vunnet med det egentligen, om det bara var den dagen som vi vakade och väntade och längtade efter honom? När en kung här på jorden annonserar om att han ska besöka en viss plats, då rustar man för att ge honom ett varmt och strålande mottagande. Men när dagen är över, då tar man ner flaggorna och banderollerna och livet återgår till sin vanliga lunk. Det var bara ett firande av just den dagen. Ett ytligt firande av en enda dag. Och inte som Gud menade, att en kristen skulle ständigt längta, vänta och vaka på hans återkomst. Samma sak med husägaren som får veta att en tjuv ska komma en viss dag. Den natten skulle han vakta. Men alla andra nätter, då skulle han sova. Vaktarna skulle bara bli ett kort och tillfälligt avbrott i den jämna och djupa nattsömnen. Och inte en ständig bevakning av huset och dess säkerhet. Det finns en berättelse som Billy Graham brukar använda sig av när han var i sin kraftsdag, och jag har berättat om det för er tidigare också här. Om hur USAs före president Dwight Eisenhower för många år sedan läste i en tidning i USA om att det var en liten 6-årig grabb som hette Paul Haley som var döende i en obotlig cancersjukdom. Han hade en enda stor önskan: att få träffa USAs president innan han dog. Det var några män som visade artikeln för Eisenhower. Och han bestämde sig helt spontant för att uppfylla pojkens önskan. Så en söndagsmorgon i augusti så stannade en stor limousin utanför familjen Haley's house i Denver. Och ut klev presidenten. Han gick fram till dörren och knackade på. Pappan Donald Haley öppnade dörren. I blå jeans, en gammal tröja och ett dygns gammal skäggstubb. Bakom honom stod hans lille grabb, 6-åringen Paul. Han förstod att de var mäkta förvånade när de fick se presidenten stå utanför dörren. Paul, sa presidenten till den lille grabben, Jag läste om att du ville träffa mig. Så jag tyckte det var roligt att få åka hit och hälsa på dig. Så skakade han hand med den lille grabben. Tog honom med sig ut för att titta på presidentlimousinen. Visade alla finesser i bilen. Skakade hand med honom en gång till. Och åkte sen därifrån. Familjen Haley och deras grannar pratade under lång, lång tid om denna vänliga och omtänksamma gest som landets mycket upptagna president hade gjort. Det var ju fantastiskt, tyckte man. Alla utom en person. För han var inte riktigt nöjd, pappan Donald Haley, pojkens pappa. Han kunde aldrig riktigt smälta hur slarvigt klädd han var den här dagen. När han öppnade dörren för president Eisenhower. De där jeansen. Den där gamla slitna tröjan. Och mitt orakade ansikte. Vilket skick att möta USAs president i, sa han. Precis samma sak som Jesus sa. Därför måste ni också vara beredda. För när ni minst anar det kommer människosonen. Tänk vilket framtidshopp. Han ska återvända. Den internationella och politiska situationen kommer bara att förvärras. Mänskliga regimer och fredssträvanden kommer att misslyckas till sist. Men ett verkligt hopp finns. Fredsfursten kommer att återvända precis som han har lovat. För att regera över jorden. Och då kommer förhållandena på jorden att bli som det var en gång i Eden. Varg och lamm ska ligga sida vid sida. Och ett litet barn ska leda ett lejon i sin hand. Någon ska komma, sa de gamla profeterna, för länge, länge sedan. För 2000 år sedan skrev de fyra evangeliernas författare: han har kommit. Vi såg när han kom. Lite senare skrev resten av Nya testamentets författare: han ska komma tillbaka en dag. Tänk vilket hopp och vilken förväntan vi kan ha. Och visst är han välkommen tillbaka. Världens enda hopp. Amen.